Martin, vet du varför man som man inte ska bada första veckan i juni i östra Europa?
Ja, det är ju förenat med direkt livsfara. Särskilt för unga män och särskilt den här veckan före pingst. För då är vattennymferna, Rosalki, extra aktiva och på jakt efter unga, nakna män att dra ner i djupen. Om man nu tror på gammalt skrock, själv gör jag det nog inte.
Skulle du våga bada?
Nej, jag skulle nog ändå hålla mig borta från vattnet. Okay. Just den där veckan i alla fall.
Ja. Den här veckan då, den kallas Rosalka-veckan. I många slaviska länder så lever alltså den här folkliga traditionen kvar, lite grann i alla fall. Gröna veckan kallas den också i ett större sammanhang. Det är en vecka som firar fertilitet i stora drag. Och Rosalki, vattennymfer, ska det handla om i operaguiden idag. För en man simmade faktiskt en gång i en skogssjö. Det var en prins. Kanske var i juni. Det förtäljer väl inte historien, va?
Inte riktigt, nej.
Nej. Då blev han i alla fall sedd av en vattennymf som genast förälskade sig i honom. Och om detta handlar operan Rosalka av Antonín Dvořák. Ja, varmt välkommen ska du vara till Operaguiden. Jag heter Britta Svanholm Magnett. En operaguide som idag gläntar på dörren till sagornas värld. För det är många folkliga historier som ligger bakom dagens opera, som i alla fall delvis, vi ska komma till det, är en saga i tre akter. Rosalka av Antonín Dvořák från 1901. Och i sagans värld så kan vad som helst hända, och vi kommer därför att befinna oss på gränsen mellan människornas och vattenvarelsernas värld den kommande knappa halvtimmen här i Operaguiden. En sagoopera alltså. Hörs det, Martin Gribbe?
Inte i musiken, tycker jag. Det är ingen banal musik. Om man med sagoopera tycker att det skulle vara lite banalt och enkelt någonstans, det är det inte. Det är djup, fantastisk musik på så många olika nivåer.
Säger alltså dagens sidekick Martin Gribbe, vanligtvis programledare för klassiska konserten här i Sveriges Radio P2. Välkommen, Martin.
Tack.
Ja, det här är alltså danske H.C. Andersens berättelse Den lilla sjöjungfrun i operatappning, skulle man kunna säga. Plus några andra sagoinspirationskällor som textförfattaren Jaroslav Kvapil plockade med. Han besökte för övrigt Bornholm 1899 och skrev då den här historien där utan att ha någon egentlig tonsättare i åtanke. Men det löste sig sen året därpå. Men i Kvapils version så heter inte den kärlekskranka sjöjungfrun Ariel, som i Disneys film från 1989, som jag tänker på när jag tänker på Den lilla sjöjungfrun, eftersom jag är i den åldern. Utan där heter huvudpersonen Rosalka, som kort och gott betyder sjöjungfru eller vattennymf på slaviska språk. Har ett ryskt ursprung från början. Ett förtrollande kvinnligt väsen är väl den övergripande beskrivningen, Martin?
Mm. De är väl förtrollade på något sätt. Och förtrollande, som du säger.
Mm, precis. Besläktade med alla de här väsen som finns i sagor och legender som kallas för nymfer och sirener och undiner och sjöjungfrur och sådär. Och Rosalki, det är ju alltså då sjöväsen som inte har någon stjärtfena utan ben som de kan gå med. Sen är det faktiskt ingen i den här operan som har ett namn. Vi har ju vattennymfen Rosalka, hennes pappa som bara heter Vattenanden. Sjöhäxan heter Jezibaba, men det betyder, Martin?
Ja, det betyder väl häxa eller hagga, fick jag när jag slog upp det på nätet.
Ja, just det. Och prinsen heter bara prinsen och sådär. Det gör det ju ganska enkelt i handlingen. Det är lätt att veta vem man pratar om.
Ja, det är handfasta roller det här. De är väldigt tydliga och utmejslade i sina konturer. Mm. Sen är inte handlingen särskilt svår att följa med ändå.
Nej.
När det är tydliga scener, både både i librettot och i musiken. Man hör var man är någonstans hela tiden, vad som händer. Det hör man i musiken, vi återkommer väl till det.
Mm. Och det här är också Dvoraks näst sista opera som han skrev. Han ägnade de sista åren av sitt liv att intensivt skriva totalt 10 operor. Just Rosalka skrev han bara på 7 månader under år 1900. Han var väldigt inspirerad under den här tiden då. Och så uruppfördes den på Prags nationalteater året därpå. Blev en succé och den har spelats både i Europa och USA till exempel. Men hit i Sverige så kom den först 2006 genom Norrlandsoperans uppsättning. Men Martin, jag skulle ju inte spontant förknippa Antonín Dvořák med opera, även om han då skrev 10 stycken operor. Hur tycker du att han är som musikdramatiker?
Jag tycker den är väldigt bra. Det är symfonisk musik, särskilt andra akten i den här operan är väldigt symfonisk. Men han har ju ett tonspråk som passar väldigt bra för musikdramatik, och han såg sig själv främst som musikdramatiker. Vid slutet av livet så kände han att det var där han hade kommit till sin fulla rätt faktiskt.
Mm. Och bra att du nämner just andra akten, för här kommer en liten illustration ur starten på andra akten. Ja, då är vi redo att ta oss an handlingen i själva operan. Varsågod, säger jag till Per Feldzin.
Det är en sagoopera om en vattennymf i en liten sjö. Rosalka förälskar sig i en prins som kommer till sjön för att simma. Men för att närma sig honom måste hon riskera allt i hennes och prinsens liv. Rosalka är en undin, en vattennymf, eller en sjöjungfru kan man också säga. Det är alltså inte helt lätt att förvandla sig till en själfylld människa. Hon blir varnad av pappa vattenanden för människorna och för att det inte går att ångra sig. Han säger att möjligen kan hon få råd av häxan Yesibaba. Rosalka får råd, men häxan ställer också hårda krav. Som människa måste hon bli stum, och om hon blir sviken i kärlek så döms Rosalka för att resten av sina dagar blir hemlös och sorgsen irra omkring sjön utan de andra nymferna. Rosalka vill ändå gå vidare med förvandlingen, och det lyckas. Hon blir en vacker ung kvinna som prinsen faller handlöst för där vid sjön, och förälskade går de tillsammans till slottet. Det ska bli bröllop. Men det går inte bra i slottet. Prinsen är ombytlig och en främmande förstinna styr och ställer. Vid en stor bal på slottet stöter prinsen bort Rosalka och lierar sig med förstinnan. Pappa vattenanden räddar Rosalka tillbaka till sjön. Och i tredje akten finns Rosalka vid sjön, förskjuten av sina undinvänner, vattennymferna. Hon ber åter om hjälp hos häxan Yesibaba, men den hjälp hon kan ge betyder att prinsen måste dö. Hans blod kan rädda Rosalka, men hon vägrar. Prinsen å sin sida förstår att han svikit Rosalka när han så snabbt tröttnade. När han, ångerfull, kommer till sjön ser han Rosalka som en svävande ande över sjön. Han ber henne om nåd eller undergång, liv eller död. Men Rosalka säger att en berörande, förlåtande omfamning betyder att han dör. Prinsen insisterar, och samtidigt som de kysser varandra kommer döden och förlåtelsen i samma stund.
Tack Per för den genomgången. Ja, jag tycker att den här operan har en stor fet överskrift, och det är längtan. Längtan bort eller till något annat, till ouppnåbar kärlek till exempel. Det här är något som genomsyrar allt i operan. Håller du med Martin?
Ja, det kan man, tycker jag verkligen man kan säga. Hon längtar både efter att få bli människa och känna kärlek, och kanske att bryta sig loss från sin pappa och sitt vanliga liv.
Den här längtan då som finns hos Rosalka, den manifesteras i operans allra mest berömda aria, nämligen Sången till månen, som ju är mer berömd än alla de andra musikaliska partierna i operan skulle jag säga. Men innan vi lyssnar lite på den så skulle jag vilja gräva lite djupare i vem Rosalka är och vad hon vill då. Det finns vissa regissörer som väljer att tolka den här längtan väldigt, ska vi säga, jordiskt. Längtan till en annan kropp och längtan efter att utforska en oupptäckt sexualitet hos Rosalka. Hon har ju då sett en naken man, prinsen, simma omkring flera gånger och nu längtar både hennes kropp och hennes själ efter, ja, kanske mänsklig värme, vad vet jag. Det är kallt i vattnet, sjunger hon i alla fall. Det här kanske ändå är en tolkning som många regissörer tar då, för att den ligger rätt i tiden med Jung och Freud och alla de andra farbröderna och deras utforskande av vår psykologi.
Ja, det tror jag säkert. Men man kan säkert ta fasta på olika saker i librettot och lyfta fram också. Hon säger ju som vattennymf innan hon blir människa då, att hon har smekt hans kropp genom vattnet då. Mm. Att som en del av vattnet så har hon smekt den här unga prinsens nakna kropp. Och nu vill hon bli människa för att kunna göra det här på riktigt. Och det är klart att det kan man ju få fram mycket ur de raderna.
Mm, eller hur?
Men sen tycker jag annars att det är en ganska idealiserande liksom upphöjd kärlek hon är på jakt efter ändå.
Mm. Hörs det här musikaliskt då? Den här längtan? Sexuella längtan eller kroppsliga längtan?
Ja, men det gör det ju. Det är kromatiken som Dvorak har kanske inspirerats av Wagner då.
Mm.
Det är lite så här Tristan och Isolde kromatik på många ställen som alltid strävar efter någonting och längtar någonstans till någon upplösning, och det, den längtan som hon känner, den manifesteras nog i denna kromatik då.
Mm. Och kromatik kan vi säga för dig som inte vet det är ju liksom när tonerna klättrar med väldigt små tonsprång, eller ska vi beskriva det, Martin?
Mm.
Halvtoner som klättrar upp och ner, och det är väldigt tät musik skulle jag säga.
Ja, och att det här strävandet hela tiden efter någonting, man vet inte riktigt vart musiken är på väg. Det är inte den vanliga tonaliteten där man vet att efter det här ackordet så kommer det här ackordet, den här tonaliteten följer på den här tonaliteten, utan det hela tiden, man vet aldrig var musiken kommer landa någonstans. Det finns många sådana partier i den här operan.
Mm. Regissören Staffan Aspegren som satte upp den första Rosalkan i Sverige på Norrlandsoperan 2006, han tänkte så här om det vi precis har pratat om.
Det är också en resa i både ett sexuellt uppvaknande och ett uppvaknande så att säga när hon träder in i världen, alltså i det som är människornas värld. Men framförallt handlar det väl om en mognadsprocess, en flicka som har varit ganska isolerad, som har vuxit upp i en sorts kvinnovärld som då får tillfälliga besök av pappa vattenanden, där hon är oerhört fascinerad av och längtar efter den mänskliga världen. Hon blir människa, hon vill ha en själ, hon vill uppleva, och det tycker hon inte att hon får göra i sjön, den symboliska sjön.
Så alltså Staffan Aspegren i Operadags 2006 då. Ja, han är ju inne lite på det här med vilken mening som finns i Rosalkas liv som vattennymf. Man kan ju fundera på vad det är hon längtar bort ifrån. Vad innehåller en vattennymfs liv egentligen där nere i sjön?
Man hör väl redan i början på operan vad vattennymferna gör för någonting. Och som vi sa i början av programmet så är den här Rosalki-veckan då, när de ska locka unga män i fördärvet. Operan bygger ju lite grann på det. Och det är väl det det handlar om, deras liv. Att locka de männen i fördärvet och retas lite med sin pappa där. Och sen ha lite kontakt med de andra skogsandarna som bor runt om den här sjön. Nej,
sen är det inte så mycket mer.
Det är inte så mycket mer. De har ju inga själar.
Nej, just det. Och Rosalka vill ju någonstans bryta sig loss från detta. Hon vill ha en själ, hon vill ha någon mening, och hon vill inte vara en del av det här kollektivet.
Nej, hon vill ha en själ. Det är ju hennes största önskan här nu. Mm. Att bli människa, att få en själ. Och hennes pappa säger att får man en själ, det är förenat med synd. En själ kan synda och du förlorar din odödlighet.
Mm.
Som vattennymf är hon ju odödlig. Men hon säger att en människa är förvisso dödlig, men själen, det har ju du själv berättat om, pappa, själen är ju, lever ju för evigt.
Mm. Precis.
Så det är väl någonstans det hon längtar efter, att kroppsligen då få lämna den här sjön och att någon gång få uppleva en själslig kärlek, och sen så småningom ska själen få gå vidare till ett evigt liv.
Mm. Mm. Och hela den här längtan eller vilja till förändring då, den manifesteras redan efter ungefär bara 20 minuter in i operan i sången till månen. Där hörde vi den, sången till månen som det heter. Martin, varför heter den så? Vad är det hon gör här, Rosalka?
Ja, men man ser ju framför sig den här stora fullmånen som hänger över den här sjön i skogen på en spegelblank yta. Hon sjunger till den om sin längtan efter den här prinsen och att få hålla honom i sina armar.
Jag tänker så här ifrån Dvorsaks håll, är det inte lite otaktiskt att ge bort det finaste han har i operan så här tidigt?
Det här är väl den aria i operan som har överlevt mest som solonummer. Så. Men det finns så många vackra partier i operan. Hon har fler fina arier i både andra och tredje akten.
Det har du faktiskt helt rätt i. Det finns många andra fina teman i operan också. Framför allt så är ju tanken om så kallade ledmotiv något som Dvorak använder sig mycket av här. Han lånade lite av en annan tonsättare som du redan nämnt, Richard Wagner. Och Dvorak var väl rätt förtjust i Wagner?
Ja, det var han verkligen. Tidigt.
Mm. Och ett ledmotiv är en liten melodi som förknippas med olika karaktärer, kan man väl kort uttrycka det.
Karaktärer och händelser. Någonting just som det. Orkestern kan berätta som inte sångarna säger, eller som inte syns på scenen, utan orkestern berättar någonting för oss lyssnare.
Och den här vurmen för Wagner, den är faktiskt nästan övertydlig i starten, speciellt där de tre skogsnymferna inleder hela operan med sin lek, och då låter det så här. Sjunger de tre skogsnymferna här. Och ja, det här känner vi väl igen. Det finns ju nämligen en annan opera som har tre nymfer som också inleder. Vilken opera är det?
Ja, det är ju Wagners Renguldet, prologen till hela Nibelungenringen, och det är ju nästan övertydligt.
Eller hur? Ska vi ta och lyssna på hur det låter i Renguldet då? Klangerna är ju väldigt lika här.
Men hos Dvorak så kommer de här slaviska tonerna in sen. Det blir som hans slaviska danser där ett tag.
Just det.
Men annars är det ju, de gör ju samma sak. De här rendötterna, de retas med Alberich. Mm. Småningom i alla fall, inte precis just där. Och i Rosalka så retas de med vattenanden.
Mm, stämmer. Vi håller oss kvar lite här i ledmotivens värld. Jag tänkte vi skulle lyssna på hur Rosalka låter. Här är hennes tema i starten. Ganska ljuvt tycker jag. Mm. Och det inleds också, det hörde vi inte här, men det inleds alltid med en harpa som har uppåtgående toner.
En harpa som man känner igen om man kan se Tchaikovskis Svansjön också. Jaha. Den tycker jag, det är precis samma slags harpa som representerar svanen i Svansjön.
Mm. Kanske då så kan lånat lite av tonsättaren Tchaikovsky också. Mm. Det här ledmotivet då, Rosalkas ledmotiv, det kom faktiskt från början från ett utkast till en cellosonat som Dvořák hade tänkt att skriva. Tycker jag också att man, om man lyssnar lite längre, det kan du göra om du vill i efterhand, hör vattnet väldigt tydligt i musiken här också.
Jo, men det hörde man även här i början. Innan träblåset kom in och spelade just hennes tema så hör man hur det låter va, i bakgrunden. Det är små, små vågor på vattnet där.
Mm. Sen så återkommer det här temat då, Rosalkas tema, som sorgmusik i slutet när hon sörjer den döende prinsen. Ja, här hör man ju verkligen att det finns en djup och genomträngande sorg i den här operan också. Jag hörde ett citat att operan är som ett mynt med två sidor. Den ena sublim skönhet och den andra en desperat hopplöshet.
Ja, det var bra sagt. Det stämmer verkligen för den här operan. Nu, med allt det här sagt med ledmotiv och lån eller vad musiken påminner om, så är det ju inte så att han i brist på idéer har lånat och stulit av andra tonsättare och av Wagner, utan det är ju omerkänningen Dvořáks musik, och det är helt fantastisk musik, och det känns som att de här, det som påminner om någonting annat, det är ganska medvetet, tror jag.
Mm, det är bra att du säger det, för jag håller verkligen med dig om att det här är ju Dvořák. Det går att känna igen honom i alla toner, tycker jag. Jag har sagt det tidigare att den här operan bygger delvis på H.C. Andersens Den lilla sjöjungfrun, och den historien tror jag har fastnat hos många i din och min generation, Martin, genom Disneys tecknade film då från 1989. Och kanske är det så att filmmakarna bakom den filmen kollade in och lyssnade in Rosalkas upplägg, apropå just det här med lån, innan de gjorde sin disposition. För faktum är att Sjöjungfrun Ariels stora sång kommer precis vid samma tillfälle i filmen som i operan. Och det är ganska kort in i filmen då, precis innan hon går till havshäxan Ursula.
Vet inte vad, vet inte när, bara att något började här. Jag ska bli fri, och jag ska bli din och din värld.
Ja, du tänkt på det, Martin.
Jag hade inte tänkt på att det var på samma ställe, men... Jag fick ju bilderna framför mig nu.
Ja, eller
när
hur?
Spelade det här. Ja, men, fantastiskt liten film.
Men jag tycker ändå att vi bjuder på lite till ur Sången till månen. För i slutet så låter det då precis så här. Slutet på Sången till månen med, ska vi säga vem det är som sjunger, Martin?
Ja, det är väl René Fleming.
Ja, det är det. Och hon är ju så förknippad med den här rollen.
Ja, det var den här arien också, har hon sagt själv, Sången till månen. Det var den som var hennes stora genombrott.
Så var det.
Mm.
Ja, det här är verkligen en sorglig historia som vi pratar om idag, om avstånd och längtan. Och den här historien berör också just tiden som den är skriven i på ett annat plan. Rosalka skrev sin tid när konstnärer och filosofer och vetenskapsmän började intressera sig mer och mer för det själsliga, det inre, det avmaterialiserade. Vi nämnde ju Jung och Freud tidigare, och samtidigt så målade också Munch sitt konstverk Skriet. Inom musiken så hittar vi samtidigt Debussys Pelléas och Mélisande, också en opera som handlar väldigt mycket om symbolik. Det var på modet, skulle man kunna säga.
Ja, men det stämmer ju. Det verkar som de har tagit fasta på det här. Det är därför det inte bara är en sagoopera det här, utan det finns mycket psykologi i det hela.
Mm, ett annat djup. Ja. Jag tycker ju att den här operan är berättad ur Rosalkas perspektiv. Vi följer hennes längtan och hennes utveckling, eller avveckling, kanske man får säga, eftersom den slutar väldigt tragiskt för henne. Men håller du med om det?
Ja, i alla fall om man ser den på scen, så är hela operan säkert ur hennes perspektiv. Men hon förlorar ju sin röst. Hon ger ju bort sin röst för att kunna bli människa. Då måste någon annan ta perspektivet i andra akten då, när hon inte har någon röst. Och då är det väl hennes pappa, tycker jag. Mm. För hennes pappa då, Vattenanden, han står ju utanför slottet i slottsparken och betraktar den här balen som pågår där inne. Han ser hur hon blir bortstött och illa behandlad där inne, så då tycker jag, och han sjunger.
Han tar illa vid sig
och sjunger, åh stackars, stackars Rosalka. Mm. Mm. Så där tycker jag är hans perspektiv, i alla fall då när man lyssnar på det. Men när man ser det, om man har gjort en uppsättning. Man kan verkligen göra en uppsättning av det här där hela berättelsen är ur hennes perspektiv. Det har du verkligen rätt i.
Mm. Det finns ju flera andra roller i den här operan som vi inte har pratat så mycket om idag. Till exempel prinsen. Och jag tänkte på en intressant grej. Och det är ju att Rosalka och prinsen inte sjunger tillsammans förrän precis i slutet.
Mm. De har en duett i slutet av första akten, är det va? Men hon kan ju inte sjunga, utan Nej. Det är orkestern som svarar henne.
Ja,
så det är en
röst.
Lite annorlunda duett. Ja. Men det är precis mot slutet som de sjunger tillsammans.
Ja, mm. Och då får de till slut då låta sina röster blandas lite grann, för det är ganska mycket dialogliknande sång att de sjunger bara en för sig. Men det låter i alla fall så här. Ja, om jag kysser dig så är du fördömd, sjunger Rosalka. Och prinsen svarar, kyss mig och giv mig frid. Och på så sätt så får de varandra och förlorar varandra precis på samma gång.
Mm. Det är ju inget lyckligt slut.
Nej, det är det inte.
Han dör, och vad som händer med hans själ, det vet vi inte.
Nej.
Men hon blir ju bortstött och förvisad ner till sjön igen. Mm. Och inte till det liv hon hade förut.
Nej. Ett ensamt liv.
Mm.
Mm. Ja, vilket tragiskt, tråkigt slut det blev nu, Martin.
Men alla sagor kan inte ha ett lyckligt slut.
Nej, så kan man ju förstås se det. Ja, då får vi helt enkelt lämna Rosalka där med sin längtan vid skogssjön. Tack så mycket, Martin Gribbe, för att du varit med här idag.
Tack, Britta.
Du som vill lyssna på fler operaguider om andra operor, till exempel Pelléas och Mélisande som vi har nämnt, eller Wagners ringcykel som vi också har nämnt här, så går det alldeles utmärkt att gå till appen Sveriges Radio Play. Där finns en massa operaguider att botanisera bland. Researchen i operaguiden har Eva-Britt Selén stått för. Själv heter jag Britta Svanholm. Ett stort tack för att du har lyssnat.